Hörru. Hej och väl... Ursäkta?
Ursäkta? Hörru, sa jag.
Ursäkta, du har smädat mig. Du har smädat mig på stories.
Nej, jag har en oplockad gås med dig. Likaså har man i Forsberg en oplockad gås med dig.
Ingenting jag minns, ingenting jag minns.
Du, glasögon-tjuven deluxe. Alltså så här, kan jag bara börja med att förklara att jag köpte ett par fantastiska, klassiska YSL-glasögon som också just nu är super... trend är de här stora med lite så här katt fast ändå inte katt. Ja, men ni fattar.
Ni kan kolla på min story.
Ja, exakt. Och de lånade du ut, jag lånade ut dem till dig vid ett svagt tillfälle för att du skulle köra bil och vi hade varit på turné och sen så
länge sen där.
Nej, det är 2 år sedan, men det är 2 år för mycket. Mm. Ja, och så, jag vet också att allting jag ger till dig, det är sista gången jag ser de prylarna liksom. Och det här var så här glasögon som inte fick försvinna. Jag hade liksom sparat de här mint condition, haft på mig dem. Jag är ju rädd om mina grejer. Det beror ju på vilken inställning man har till saker och ting. Ann Söderlund är inte speciellt rädd om sina grejer. Jag ser att hon behöver ha de här glasögonen för att hon kör och det är sol och det är inget bra. Så jag lånar ut mig vid ett svagt tillfälle. Sen ser jag också i samma sekund som Ann stänger bildörren att de där glasögonen vandrar iväg på hennes liksom, panna. Och jag tänker, det där var nog sista gången jag ser dem. Sen får jag ett sms 2 dagar senare att de har gått i 3 delar. Vilket jag liksom inte ens förstår hur, liksom, hur är det möjligt. Och så lägger jag upp en story på det här, för då hittar jag en bild på mig i de här glasögonen som var 4 år gammal. Och så skriver jag, saknar mina glasögon, ping Ann Söderlund. I samma sekund lägger man en Forsberg upp, saknar mina glasögon, ping Ann Söderlund. Så vi har startat en stödgrupp, för de där var tydligen handgjorda italienska, de han hade.
Det brukar låta så. Det brukar låta
och då så sa du nu när du hörde av dig så här, jag håller på med en hämnd. Jag vet ju vad hämnden är. Jag har ju fått dig. Det hela du är min hämnd. Och det här avsnittet ska ju handla en del om karma, kan vi väl säga. Och hämnder.
Så men det är en väldigt lång karma. What goes around comes around, som du har med mig.
Nej, men så länge du är i mitt liv så bara pågår så där hämnden.
Och ändå så vill du inte bli av med mig. Inte
nej,
det
jag vet att det är dubbel.
Väldigt dubbel. Jag är på behörigt avstånd just nu. Men jag tänkte att när jag åker till Paris nu skulle jag kunna hitta ett par till dig.
Ja visst, bara gå in på YSLs flagship store där på Faubourg Gonoré. Så köper du ett par likadana. Nu har du sålt godset och är rik som ett trollpacka. Bränn allt på en gång.
Hade hoppats att man skulle vara det. Skatterna, skulderna, skojarna. Det är roligt också när jag skrev så många stories ner där inne, så ska jag säga, men det, ska jag fråga oss, jag säger, men det var väl precis de här 14 jury, en liten korg. Ja mamma, det var det. Och de här italienska som ligger bredvid, det var väl exakt så. Tänk älskling, tänk att jag ska åka med mina pojkar till Paris.
Fantastiskt. Det är ju en underbar stad att ta med sig barn till. Jag gjorde det med Penny för 2 år sedan. Det var ju en ljuvlig resa. Och vi satt ändå på kost och svira med Jared Leto och gänget. Förlåt, vad heter den? Michelle, han som är chefsdesigner för Gucci. Alla de satt bordet bakom och så satt Penny där och mumsade. Det var väldigt gulligt.
Jag kommer ihåg de där bilderna, de var väldigt gulliga. Det var hennes gudamor som var med också.
Ja. Gudamodern, ja.
Nej, men det är ju en speciell stad och den är ju också rolig för alla åldrar. Det är lite som namnet Adam. Det passar liksom alla åldrar.
Ja, det är verkligen, verkligen Paris och Adam är samma karaktär.
Ja, precis. Och så nu har jag blivit svårt besatt av att hitta ett liksom rätt hotell.
Nej, rum. Det har jag inte märkt alls.
Nej, men alltså jag kan verkligen bli besatt av att gå in och titta på hotell. Det är liksom en mörk hemlighet som jag inte har delat med någon.
Men det är som att jag aldrig hört att det var gräsen med boenden överhuvudtaget.
Nej, men grejen är att det är knorrigt med Paris, för att det är så här, där kan man faktiskt bo på så här fyrstjärnigt fint för liksom inte jättedyrt. Men sen kan man också bo på ett litet snäpp högre som bara är jävligt trendigt just då för 15 papp istället för 5. Alltså det finns ingenting mitt emellan, känns det som. Och man har ingen aning. För när man kollar på de olika booking-sajterna så är det liksom olika stjärnor, olika krumlurer. Och det känns som att mycket är så här: I really like this place. Yes, it's near. Jag har ingen koll. Så att
nej,
jag
men
måste
det är
ändå
det
bara
som är
gå...
faran. Alltså kan man inte liksom Paris, så kan man inte distrikten. Då kan man ju hamna i Chotahiti och betala 4000 natten. Glatt ovetandes för att det ser jävligt nice ut liksom. Sen kan man hamna i de bästa distrikten och betala liksom kanske 2000 kronor natten och bo lite sämre men ändå ha sådär gångavståndsnära till allt. Nu har ni hamnat ungefär i mitten, för nu ska ni bo i andra arrondissementet, alltså relativt nära, vad heter det, Lafayette och på Boulevard Osman och allt. Så ni har ungefär 20 minuter till härligheter, så kan man säga. Men ni bor ju i navet, så ni är lika långt upp mot Montmartre som ni har ner mot Rive Gauche liksom.
Men nu har jag bara hamnat i ett litet dilemma. Från början var det ju bara jag och Ossian som skulle åka för att fira hans 18-årsdag.
Ja, och han har ju blivit lovad den här resan i 300 år, så nu är det väl dags.
Ja,
den har,
och det är
den
liksom...
har många städer, den resan.
Ja, den har många städer. Men det som hände var ju att som vanligt, precis när det börjar närma sig, så får jag ju känslor av skuld.
Ja, men det
att de
är
andra
du,
är inte med.
Det är ju som du alltid drabbas av. Och
jo,
så blir det
ju
liksom en sån här hip som happresa istället, för att det blir bara en Ossian-mammaresa.
Jag vet, men samtidigt kan jag känna lite så här, om vi ska vara helt ärliga, det är ju inte han som har lidit brist på mamma-son-resor och mamma-son-grejer.
Nej, nej, han är ju din mest bortklemade utav de där fem storungarna. Sa jag det där? Ja, det gjorde jag.
Ja, men för att han också liksom har tagit sig det. Det är inte så att han sitter tyst på sitt rum och spelar liksom PS4, utan han tar ju sin plats på gott och ont.
Absolut. Han tar ju väldigt mycket på gott och ont. Men
så då helt plötsligt så skulle det här har hänt mig så många gånger precis innan jag ska åka, så dagen innan så blev jag så här: nej, en pöj kan inte stanna kvar, och sen så ja.
Och där får bondmoran in i dig och aldrig skulle det bli i vagna till Paris.
Jag vet, men problemet är nu att från den här habila typ ändå lite ekonomiska resan så har ju blivit ett fartmonster.
Ja, men det är det jag säger. Du kan ju inte hålla, alltså det är det jag säger, du har ätit upp konfekten innan den ens har hamnat på bordet liksom.
Ja, men nu så skulle, då ska ju Dante följa med och det var okej, för han kostar ingenting. Men nu har ju Elon blivit lite så här deppig och säger, ja men jag kanske kan ta leden då, jag har ändrat mig. Och då är det helt plötsligt, hur ska vi kunna lägga alla fyra i en dubbelsäng?
Då får vi tänka så här lite, det kommer ni inte få för hotellet heller. Men då måste vi tänka lite så här ekonomiskt smart. På ett sätt kanske det är bra att dra med alla nu vid ett och samma tillfälle, så slipper hålla på och göra varsina mor- och sonresor. Å andra sidan, det kanske inte är så att alla hade krävt en mor- och sonresa. Utan nej, alla spelar ju på den här lilla guilt-trip-fiolen för att de kan. För att de vet hur lätt i sinnet och svag i köttet du är när det kommer till det där. Och de vet att du alltid lever med skulden som täcke ovanför ditt huvud.
Fast vet du vad jag kände också när jag kände att Elon inte skulle med?
Kände du? Berätta mer vad du känner, för det undrar jag verkligen alltid.
Ja, det är bra.
Det är så i dina känslor.
Så som du snicksnackade i Hej Hej Vardags liksom, podd, så kände jag så här, nej men nu kommer jag snart hämta henne på hispan. Hackasacka. Förlåt. Jag bara en grej till. Hackasacka. På japanska också.
Om ingen förstår vad jag sa så pratar jag japanska uppenbarligen.
Men okay. Du förstår så här, du fattar ändå. Det har varit så här, ja men jag har träffat en ny man, två nya barn.
Men vänta, du liksom... har inte träffat en ny man. Du har levt i
honom. Jo, jag har inte sagt
sex
något. Hakasaka, sju.
Du kan ju inte säga att du har träffat en ny man. Det finns ett bäst före datum för en ny man.
Ja, jag kommer ju bli 600 år. Det är därför
det är
inte...
Det är fortfarande en ny man.
Nej, men jag kände bara så här, vad fint det skulle vara att stå med sina tre storpojkisar i Paris klockan 9 på kvällen och titta på Eiffeltornet. Jag bara kände hur fint det skulle vara.
Mm. Det är fint det där... att du känner, för det är fint. Det är väldigt fint. Men det är ganska dyra känslor, känner jag. Alltså, de är väldigt dyra. Det är alltid en väldigt dyr inramning i dina
precis.
Känslor.
Precis. Och då tänkte jag att eftersom jag är på lite god fot med mitt ex nu, så tänkte jag, ja, nu när jag har fixat så vår son och seglar, har den härligaste 18-års födelsedagen där nere i Kusnekäve i Lissabon och Kaskai hit och dit. Och han är så lycklig också. Pappan har skrivit till och med ett sms till mig idag, chockartat nog, att så här, vad fint det blev och han är underbart, något har vi gjort bra och så här. Då tänkte jag, då skrev jag bara lite i förbifarten, vad kul, kanske kunde jag få ett litet bidrag till Parisresan. För han ska säga, wow, ska Dante också följa med? Så här, ja, jag försöker få med mig Elon. Så här, man kanske kunde få lite fick, de kanske kunde få lite fickpengar. Blink, blink. Nej, det skulle jag aldrig ha skrivit. För nu har jag varit tyst. I timmen är två.
I timmen är två eller tre.
Då blir jag så här, om någon av mina män jag någonsin har haft skulle göra någonting för mina barn, då skulle jag gladeligen sälja min sista potät och sill till typ lägstbjudande för att kunna bidra med en liten peng. Jag skulle bli så upprymd och så lycklig. Varför är inte män så? Varför är det deras sista bastion att snåla med pengarna? Att korvöra trots att de har stålar. En kompis med mig häromdagen när hon hade lämnat sin man, då hade han så här, han var så bitter. Även fast han hade stålar och skulle få ett fett arv, så höll han på och skickade, du vet, maniska grejer. Nu har jag köpt strumpor, 39 kronor. Swisha 19,90. Och då menar jag inte så här upp till närmsta 1000-lapp eller 500. Utan jag menar upp till närmsta krona.
Ja, nej. Och jag har en
att
annan
swisha
kompis.
Kronor, det är vår nästa roman.
Och jag har en annan kompis som är liksom varit ihop med en känd man. Och de har ett gemensamt barn. Och de bor på varsin sida stan. Och barnet går då i skola såklart närmast hennes distrikt. Eftersom, ja, barnet bor oftast hos henne. Och han är ju på fullast allvar så här, ah, om hon ska hämtas borta i dina kvarter, då får du betala mitt busskort. Det är en man som omsätter glatt 4-5 miljoner per år. Nej, nej, nej. Det är på korvöret hela tiden. Och hon har bara liksom varit så jävla smart. Hon har aldrig tagit några fighter om det här. Hon har bara lärt sig att anpassa sig till det här utan att så här bråka. Och så på det sättet kan de ha en god relation. Jag å andra sidan funkar ju inte riktigt så, vilket jag önskar att jag gör, men jag gör tyvärr inte det. Ibland så gör jag det när jag försöker vara storsint och när Joel håller i mig hårt för att jag inte ska springa och gå besärk. Men jag lever ju också med ett väldigt snålt ex. Och nu hände det ånyo en spännande grej. Tom Allan skulle sätta på sig ryggsäcken i morse och den var ganska tung. Och i botten längst ner så hittar jag en termosflaska. Och inte så mycket mer med det. Och det är en sån här flaska som både klarar värme och kyla. Så att jag har en likadan som är min gymflaska. Liksom. Inte så mycket mer. Jag ställer på köksbänken. Tänker på det. Sen ringer min PT och bara, tja, ses vi nu? Och då hade jag tagit fel på tiden med en timme. Så jag bara, oh shit, jag är där om en kvart. Springer ut och det är då vätska i båda de här flaskorna. Så jag vet inte vilken som är min och vilken som är Tom Allans. Varpå jag öppnar då den som råkar vara Tom Allans. Men jag hinner inte ens öppna den för det blir en explosion. Det är alltså gammal, rutten, stinkande, varm choklad. Som liksom kaskadsprutar ner hela köket. Alltså det är ett skämt.
Du vet, jag har sett det här på din story. Det är det sinnessjukaste jag sett. Och det här måste du lägga ut igen och igen i flera dagar nu.
Nej, men alltså det jag har fått, jag vet inte hur många DM jag har fått. Alltså det är liksom, alltså jag har fått typ 100 kommentarer, men det är ingenting emot hur många DMs jag har fått. Och nej, men det är det sjukaste jag
har med. Det är faktiskt riktigt sad.
Ja, riktigt sad. Nyrenoverat kök.
Nej, men alltså nu är vårt kök precis nästan exakt klart. Och hade det där hänt hade jag på riktigt börjat lipa. Nej, men jag hade det. Jag hade börjat gråta på riktigt.
Ja, men jag vet inte, jag bara hamnade i någon så här chocktrans. Så jag bara så här, upp och börja så skura och svabba och bara få bort allting. Jag tänkte bara bort innan det torkar, innan skiten torkar och det blir en fläck i taket, det är det enda jag tänker liksom. Och jag är ju inte, jag är tre äpplen hög och vi är ganska högt i tak, så jag gjorde ju vad jag kunde, om man säger så.
Ja, men jag kollade, men det där gjorde väl bara saker värre, lite som när man ska säga torka i så här inkletat bajs.
Ja, men typ bara, ish, ja. Liksom. Men på väggen så gick det bra att få bort, för att där väggfärgen har ju någon yta. Men takfärgen är ju väldigt matt och torr, så där liksom absorberades, ja, vad ska jag kalla det för, brunsörjasmeten rakt upp i liksom. Men det är inte bara det, det luktar, och det värsta, det är ju rutten gammal mjölk liksom.
Hur ska du få bort det här?
Nej, men nu kommer en saneringsfirma imorgon, och får inte de bort det så kommer, vad heter det, jag behöver måla om taket. Så är det bara, punkt slut. Och då skickar jag då ett glatt litet nett sms till mitt ex och säger så här: hej, tråkig grej som har hänt, bla bla bla. Och så börjar jag förklara och tar visa lite bilder och så här. Vi har en liten gruppchatt så här. Vore ju superschysst om du kanske kunde chippa in till handpenningen. Hoppas du förstår situationen. Och det här är ju inte för att jag vill verka snål, utan det är ju faktiskt regelrätt, så att han har skitit i att ta upp dem allans. Den här flaskan har ju legat där i en vecka liksom. Det är ju hans flaska liksom. Men han är så här, han bara,
gud, det skulle jag aldrig ens komma tanke. Det skulle jag inte ens tänka på att det var hans fel.
Nej, men det är ju inte, kanske inte hans fel. Det är ju en olycka som har hänt. Men liksom, hur som helst, så skulle jag, om det hade varit motsvarande, om det här hade hänt hemma hos Kalle och Sandra, då hade jag ju alla dagar i veckan liksom chippat in en femhunka, eller vad fan det handlar om. Det är en symbolisk summa bara för att visa så här: hej, jag är en schysst medspelare. Vi löser det här tillsammans. Såklart. Mm. Det är så här, var ju jag som hade glömt någonting. Jävligt dumt. Ni fick lida för det. Men så funkar det inte hos exet kexet, minns han inte. Utan det blev liksom en kaskad utav utskällning. Vilken girig, fruktansvärd person jag var på olika sätt. Och,
girig?
Ja, men att jag, så här, kunde tänka, att jag ens kunde tänka tanken något så fruktansvärt dumt. Och sen kom det upp liksom, ja, men som det alltid är när man börjar bråka med sitt ex. Då kommer det upp 200 andra grejer också. Så här, bla bla bla. Liksom. Ja, nej, men så då blir det ju också så här, att det är så roligt att så fort det kommer till pengar, allting har funkat väldigt bra mellan oss väldigt länge. Så jag har till och med liksom gått på myten att så här, det kanske funkar nu liksom, själv. Men, men idag fick jag ju bevis att nej, det funkar inte alls. Det funkar inte alls. För så fort det handlar om pengar, då funkar det inte längre. Och så här måste jag säga, är det ofta med alla män. Och alla kvinnor jag känner, de betalar alltid mer än sina män när det kommer till barn.
Det är konstigt, för att om man ska säga rent traditionellt, genom århundradena, årtusendena, så har det ju varit liksom, ja, men kutym eller tradition, ja, men på grund av att kvinnor inte har fått jobba, att män har försörjt. Men så kom det liksom 100 år, eller knappt 100 år, jag ska säga 70-talet då, sen sambeskattningen togs bort 71 då. Jag ska säga, vad är det? Ja, men det är väl 50 glada år liksom. Och på 50 glada år av en hel historisk liksom nidbild tydligen då, så är männen så snåla och har helt plötsligt inget moraliskt eller känslomässigt ansvar, vare sig för barn, ex, fruar eller någonting.
Nej, vi fick det feminismen. Vi fick feminismen, ja, då ska vi fan då också betala. Då ska vi också betala mer, för att nu lider männen, så att nu så här, they won't suffer anymore.
Nej, men jag känner så här,
de vinner ändå. Hör du det?
Nej, jag hoppas att det inte blir liksom, tänk om det skulle bli krig i moderna länder, då skulle ju inte en man gå i bräschen för att typ försvara liksom kvinnor och barn. Det skulle vara så här,
Lavin
handlar om. Där får de klara själva. Jo, jag vet, men hela jävla liksom Europa skulle ju bara bli en enda lång filmscen ur Lavin.
Mm, absolut.
Jag tänker på det där med både med ex och jag tänker på Lavin. Vi var på middag i lördags.
Ja.
Och då blev jag påmind av en kille som var på middagen gången när jag körde vår familjs tragiska lavinhistoria. Kommer du ihåg det?
Nej, vad fan är det här? Det känner jag igen.
Nej, men vi hade ju vår glada Seat-bil som var ganska stor, och vi skulle iväg på golftävling. Vi skulle spela då, där vi träffade skulle vi träffas igen då. Jag var gravid med Frasse. Måste vara ganska höggravid då. Eller ja, i alla fall mittemellan gravid. Och vi ska då åka över Västerbron. Den är ju ganska liksom 45 gradig om du kommer från söderhållet. Ja. Där vi kommer ifrån. Och vi skulle tanka, det var lite dåligt att tanka, men vi skulle ju tanka på andra sidan då. Det ligger ju en precis liksom i början av Stadshagen i Stockholm, nere vid Normäla strand. Men precis vid krönet så stannar bilen. Och det här är ju rusningstrafik, så det går ju rätt fort där på den där bron. Folk åker ju 100, bum, 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 bum. Då får ju Mattias sån panik, för att han har ju höjdskräck. Sån höjd är ju inte, vi sitter ju ändå i en bil. Så att han ringer en taxi. Va? Första han gör. Och där sitter jag höggravid liksom, inte ens i förarsätet. Jag säger, vad ska du? Då hör han tjafsa med en taxichaufför. Men det fattar du väl? Ja, biljäveln har stannat. Nej, du kommer nu. Nej, jag är ensam passagerare. Och där sitter han. Och sen kommer den där taxin 3 minuter och säger, då hoppar han ut och åker iväg.
Du skojar med mig. Nej, du skojar med mig, Ann Söderlund.
Nej, jag ringer bärgare sen. Jag säger till
Varför är de så usla för?
Nej, jag vet inte. Och där sitter vi i ingen triangel eller något. Och sen sitter jag liksom precis vid krönet, så man ser inte riktigt mig heller. Så att jag kunde ju lika gärna säga, jag fått 45 bilar i rumpan. Nej, men han sa, det hade inte spelat någon. Där kände jag, han sa, jag kände ingen så här, min fru och mitt barn i drit. Han ville liksom, han fick bara, du vet, panikångestattack och hoppade ur bilen och stack.
Det är så sjukt. Nej, men det där var det roligaste också, för att jag kommer ihåg när jag satt och var höggravid med Penny, så rökte ju Kalle regelbundet överallt i bil. Alltså som en 70-talsfilm, fast det här var liksom 2011.
Det gjorde Nanook också.
Nej, men och då vet jag att så här, vi skulle typ gena över någon jävla trottoar. Alltså jag vet inte, det var vinter och det var slask och det var katastrof liksom. Och han kör på den här trottoaren ganska hårt, så jag så här hoppar till och bara aj, alltså det gör liksom ont i rygg och mage och allting liksom. Och han så här prioriterar att ha 3 djupa bloss på ciggen, och det står bilar bakom och tutar allting istället för att så här tänka på mig. Men tror jag typ att det var så här Alex och Anna som sa till så här, är det verkligen så vettigt att du åker runt och röker hela tiden i bilen med Anita där? Jag var ju så borta, för jag hade ju så ont hela tiden, så jag hade ju inte liksom.
Men så han rökte i bilen?
Ja, han var en bilrökare.
Det är ändå jävligt hardcore.
Ja, verkligen. Nej, men, och så det pågick liksom.
För när Nocke rökte inomhus, vi hade mycket bråk med det där, då sa han så här, det är min egen fria vilja och det här måste jag kunna bestämma själv, något måste jag kunna klara så här. Precis som att det handlade om att, så här, att det var mig det var synd om, eller att det var någonting som de flesta män gjorde hemma 2002 eller 2004 eller 2006. Efterhand så känner jag bara så här, varför sa jag inte bara så, vet du kan ta dina jävla cigg, så kan du lämna den här lägenheten som jag har köpt. Ha det. Nej. Jävla idioter. Ja,
där fick vi till det.
Men det är också därför vi lämnar dem. Det är också därför till exempel Gert Fylking har blivit lämnad. Och nu går bananas på sin Insta.
Ja, alltså jag är liksom, jag är fortfarande i någon form av traumachock. Det kanske var därför jag inte började gråta när bajsbomben kom.
Ja, för att du hade redan så här, du var redan mätt av Gert Fylkings Instagram.
Ja, men alltså det där, alltså om ni inte har varit inne och tittat på Gert Fylkings Instagram, så gör gärna det. Alltså verkligen, gör gärna det. Eller skit i det.
Gör inte precis innan ni ska äta. Nej. Älska, jobba. Det finns väl alltså, två tillfällen. Kanske när ni sitter och skiter.
Det var ju en som skrev på mig på stor Insta, hur kan du lägga upp det där på din story om Gert Fylking? Det värsta jag har sett i hela mitt liv. Och det är ju så här, det är ett helt fritt öppet Instagramkonto. Han är ju, det här är så jävla intressant. Han är ju snusgubben personifierad och har egentligen alltid varit det. Men när det liksom var Evert Ljusberg och Margareta Kjellberg som stod och liksom drog blondinen vitsar i Har du hört den förut på bästa sändningstid på SVT på 1980-talet, så kändes ju Gert Fylking fisandes alfabetet i en rosa overall som rena Killinggänget. För så låg var humornivån. Och liksom, han kändes som så här, wow, spännande crazy gubbe i tokig overall. Det här känns jävligt nytt. Jag vet inte hur jag ska relatera till det, men det känns bara nytt. Och inte alls muggigt och dammigt som det var på, har du hört den förut, pubben uppe i Sundsvall alls. Men grunden är ju att det var ju 80-talet som var ett jävligt sunkigt, dåligt årtionde. Och Gert Fylking är ju verkligen en produkt av det årtiondet. Hans Instagram är... Ja, det är ett öppet sår, får man säga så, utav en man i sina värsta år. Kan man också säga så? För det är ju verkligen att vara i sina värsta och sämsta år. Plus 60, ensamstående. Lite för försupen för sitt eget bästa.
Men han måste ju vara plus 70 nu, älskling.
Aha, kom igen. Plus 70.
Ja, det, han har ju varit 60 annars i 60 år.
Men du måste ju faktiskt googla upp hur gammal han är. Det här går ju inte. Vänta.
Sen var det ju så att när branschen var lite skakig, så den här radion, nya radiokanalen hette. Ja. Är han 74? Men han har ju aldrig varit fräsch. Han föddes ju i 60-årsåldern.
Ja, alltså verkligen.
Nej, men alltså, han har haft sina poänger. Han har gjort några roliga grejer. Han har alltid tagit sig in.
Nej, men man kan inte leva på en poäng. Det är en one hit wonder för fan.
Jo, jag fattar det, men det är ändå roligt han har gjort. Du var
kompis med Christer Pettersson. Han har ju för fan inte ens mördat Palme.
Men han var ju också kompis, det där är lite tragiskt tycker jag, när det har varit parhästar. Han var ju parhäst med Robin Aschberg ett tag.
Ja.
Sen menar inte jag att Robin Aschberg har blivit supermodern och han är fortfarande liksom cowboy, lite manschauvinist hit och dit. Men han har ändå liksom gått i rätt riktning. Han gör det här nättrollen, han står på kvinnors sida på rätt sätt. Han är liksom en modern blandning av typ Jan Guillou och Rolf Lassgård. Han har på något sätt så här, ja, men hållit sig på rätt sida den styva linan. Kan man säga så?
Absolut, det kan man.
Quote me. Det är en bra, det är en bra t-shirt.
Oj, fortsätt hylla dig själv.
På Jack Fylking.
Quote myself. Nej, det är inte ditt favorit.
Men när Gert Fylking har liksom bara ramlat rätt ner i typ någon form av...
Här ramlar ner från styva linan.
Ja, nej, men det är lite tragiskt. Och sen så blir han ju lämnad av sin fru då. Och ja, en viss typ av man i en viss typ av ålder, då är det liksom för sent. Och jag kan förstå det.
Förlåt mig, Gert Fylking, om man ska hålla på och lägga upp såna där bilder som han lägger upp på sitt Instagram.
Ja, men du får berätta lite. Du måste vara lite målande.
Nej, men det är fruktansvärda. Ja. Och väldigt många nakenbilder. Gärna där det på något sätt ska skönjas kön. Det är en bild när han står...
varför.
Exakt, för det verkar inte vara som att det är jättemycket där mellan benen. Men så en bild så göms hans då uppenbarligen kala kön utav så här två eller tre Norrlandsguld. Två Norrlandsguld. Med en glad mage i en bastu. Sluta då. Jag försöker återberätta det här bra.
Det är mycket roligare när du berättar det här än när man ser det. Det är det som är roligt. Nu framstår han ju som rolig.
Nej, man är inte rolig. Det är bara äcklig. Och sen så är nästa bild på honom, då är det då bakifrån. Men då kan man också då, då är han lite bredben så man kan skönja pung som jag tror han vill ska upplevas som penis. Sen finns det massa andra såna här monakenbilder också. Men sen finns det en till där han står då, har precis klivit i vattenbrynet och penis då har flytit upp som den lätt gör när penis nuddar vatten. Och man då kan se toppen på penis i bilden, fast det är fortfarande lite blurrigt. Så Instagram har i alla fall
penis
inte plockat bort den.
Penis är bestämd form.
Ja, penis
du vill inte
form.
Närma dig.
Nej, jag vill inte. Åh. Och sen är det en jävla massa bilder på olika former av skador som Gert Fylking råkar ut för. Lite trist att de här skadorna ligger en eller ett par bilder efter en och annan glad spritflaskebild. Men såklart med en annan omskrivning. Katt Sen har rivit mig. Oj, nu har jag stukat foten. Nu har jag brutit tån. Oj, nu ska jag operera mitt brock i magen. Och så är det glada operationsbilder före efter. Och, ja, men det är mycket. Det är mycket med Gert Fylkings skador. Skurit sig på tummen och oj vad han blöder. Det jag ser i det här är ju en man som så här skriker på hjälp. Han vill ju bli omhändertagen.
Han har ju varit hela sitt liv.
Ja, han har ju varit omhändertagen hela sitt liv av trogna tjänarinnor. Och nu är den här, nu är du snart färdig för den här. Han behöver någon som plåstrar om hans skador. Synd tycker jag att han gör det på det bizarra sättet att använda sina sociala mediekanaler som någon form av hjälp mig portal. För det man ser på bild, det är inte den ömmande mannen som kanske låter lite så här älskvärd nu när jag beskriver honom. Utan en försupen, narcissistisk eller exhibitionistisk självömkare med dålig självinsikt på ålderns höst. Det är inte lätt. Det är synd. Det är inte lätt.
På ett sätt så kanske sociala medier i det här tidevarvet har varit någon form av tröst.
Ja, men säkert. Eftersom... Han har suttit tydligen isolerad på sin corona-ö. Inte kunnat haft så mycket kontakt med omvärlden. Då blir man ju lite galen, det förstår man ju. Men sen funderar jag generellt på om sociala medier är så jävla bra för ensamma män plus 70. Som inte liksom riktigt hängt med i tidens tand utan så här lever på gamla meriter. Och man märker också så många fraseringar hur han redan pratar om sig själv som en föredetting utan att ha riktigt förstått det.
Det brukar du säga om mig också. Jag och Gert.
Gert.
Det är en bild här som jag tycker är extra tragisk.
Vilken idé.
När han står i randa kalsonger och ska göra så här som min farfar gjorde på typ 60-talet. Står i kalsonger och gör så här muskel... Alltså att man... Vad säger man? Man spänner muskeln. Så här, som ett monster.
Mm.
Tänkte att en riktig trosvätare var på sin plats. Och sen är det ju hela tiden...
Det är alltid en sexuell anspelning. På ganska äckligt
precis.
Sexuell anspelning.
Och han har inte förstått att han ska ha... Han gör ett tecken på allting. Alla som bryr sig, alla andra också.
Han har inte förstått hashtaggen. Han gör ett.
Ja, alla som
kan
bryr
ingen
sig,
på
radiostationen
säga åt honom att sluta äta allt.
Och sen är det liksom nästa bild, då står han med någon picadoll, med något gevär. Och sen är det plåster uppe i näsan. Och sen är det mycket bärsa. Nej. Och sen är det båt. Och sen är det någon mossbit. Där gick botten ur fågelholken. Alla som bryr sig, alla andra också.
Nu får du sluta läsa direkt live-rapportering från Gert Fylkings Instagram, för ingen förstår.
Små sår och fattiga föräldrar ska man inte förakta. Det är mitt sista om Gert Fylking. Nej, men alltså, vi kanske ska göra en insamling.
Ska vi skramla till en fru eller ska vi skramla till ett liv?
Nej, men så här är det ju faktiskt, om vi ska vara helt ärliga.
Eller ska vi skramla bort honom från sociala medier?
Nej, det ska vi inte göra. Nej, men det är ju så här, om vi ska vara, liksom, se det här lite från den ljusa sidan, men som kanske är den mörka sidan för de här 40-talisterna, är ju att för typ 10-15 år sedan så kunde ju de få en och annan glad kvinna på kroken med att kontakta annonser via pappersledes och liknande och match.com, som faktiskt tyckte om att ta hand om de här försupna snubbarna med vinballe och som ramlade på farstubron när de hade druckit 10 pilsner på fredagskvällen. Men det är ju svårare att hocka de här kvinnorna på krogen. Kroken och krogen, ska jag säga det. För de är inte intresserade längre. De är heller med sina fräscha väninnor i Venedig eller i, liksom, i Säffle och går på någon yoga-gin-kurs. De vill inte ta hand om de här, ursäkta uttrycket, snuskgubbarna längre.
Nej, och det är ju inte så konstigt heller. För om snuskgubben adderar på med attribut från våra ex-män, att de dessutom är snåla. Vilket vi verkligen får hoppas att Gert Fylking inte är. Det skulle, om man skulle berätta om hur generös han är mot sina ex, då tror jag att många fler hade liksom nappat på kroken. Men nu ser man bara en fylleglad sup ut med självömkan och massa sår på kroppen. Det är inte jätteattraktivt. Man vill ju tycka synd om Gert Fylking, men det går inte.
Nej, det är faktiskt nästan helt nästintill omöjligt.
Och apropå Älska mig, så har ju du så här, ett glatt år för sent börjat titta på serien Älska mig. Och vi har ju lite olika takes på det här.
Nej, men svinbra manus, svinbra skådespeleri, men så börjar jag känna så här... Men gud, varför? Nu har jag inte sett så många avsnitt. Men jag tror att jag har... Antingen har jag en förträngningsmekanism i mig. Eller också så har jag liksom inte tagit kärlek och relationer på särskilt stort allvar. Jag känner liksom inte igen mig. Brukade det vara så där komplicerat? Alltså jag tycker ju att det var komplicerat när jag är i relationer. Aldrig när jag inte har varit i relationer. Förstår du vad jag vill komma?
Ja, men alltså jag
är exakt, det så där du,
men för grejen är problemet med dig, Ann, det är att du, när du borde vara singel, då är du ihop med någon. Så du tar ju det ut trätet där.
Jag
förstår liksom Josefin Bornebusch karaktär väldigt mycket bättre, för att för det är det enda man funderar på i en ny kärleksfas, när saker och ting inte är uttalat. Vad vill han, vem är han och så vidare, och varför ser han på saker och ting på det här sättet, och hur ska jag förhålla mig till honom? Jag känner jättemycket igen mig i liksom hennes resonemang, att man så här...
Då är jag redan på smällen.
Ja, då är du redan knocked up och måste börja boa.
Det måste ju bero på det att jag hinner liksom aldrig gå i den där nu ska jag tänka hela tiden frasen. Jag har inte gjort det i vuxen ålder.
Och hur tycker du det har gått för dig?
Ja, det blir jag, det är jag och Gert. Nej, men det bara blir som en liten aha-upplevelse, det här med att man ska dejta och man tror aldrig att man ska träffa någon, och jag tror alltid att jag ska träffa någon.
Alltså, det är ju så jävla gött att vara Ann Söderlund. Alltså det är ju på riktigt det. Du är ju en bra singel. För mig är det ju liksom ett under att du inte varit en nöjd singel, utan du måste gå liksom och bli gravid med första bästa liksom fling.
Men jag har ju varit en nöjd singel, men det har ju inte hjälpt mot graviditeterna.
Nej, eller kondom. Nej, vi jobbar inte så, nej. Men nej, uppenbarligen inte. Hade fem barn senare hjärt. Kanske varit det
alltså,
två.
Där man inte på. Nej, men jag håller med dig. Jag har faktiskt tänkt lite på det. Varför har jag inte varit, nu måste jag viska lite så ingen här. Men varför har inte jag varit mer singel? Jag är ju en jätterolig singel och jag skulle trivas jättebra med det.
Ja, men jag skulle ju inte kunna tänka mig en bättre singel. Plus om du säger så här, jag är ju en skitbra singel. Och jag älskar, alltså så här, alla älskar mig per definition. Under tiden när man själv är singel går ju jag runt och känner så här, varför tycker ingen om mig? Är jag hopplös? Varför är jag så för på, för av? För passiv. Jag försöker hela tiden hitta mitt ID i mig själv. För när jag inte har någon spegling, då får jag panik. Men du verkar ju vara så jävla nöjd i dig själv. Vilket är en av de stora orsakerna till varför att jag älskar dig. För att du är ju såhär, du är ju som Evert Ljusberg i vad heter det, som har hört den förut, som kvinna. Du bara är härlig. Du bara är härlig.
Fast det är klart att jag inte alltid tycker det. Det fattar du också.
Nej, men två glas vin in så är det ju oövervinnelig.
Nej, men fast det mesta, om jag ska vara ärlig, så handlar det inte så mycket om att jag inte trivs så mycket med mig själv som persona, utan det är nästan alltid relaterat till mina barn, att det är någonting som jag känner skuld. Nej, men jag har väldigt sällan grubblandes över att jag inte skulle duga eller att jag behöver något ID att spegla mig mot. Jag tycker jag kan spegla mig mot nästan alla människor hit och dit. Jag tycker att jag passar ihop med nästan alla människor, både kvinnor och män.
Du är ju så jävla nöjd. Så för mig är det alltså ett stor chock att du är singel. Att du inte är singel.
Ja, men jag skulle varit det lite till. Det håller jag faktiskt med om.
Ja.
Det hade varit kul för mig.
Men hade du gått in i de här resonemangen som Älskar mig-karaktären har gjort, som du liksom lite blir förbrydd över?
Nej, men jag tycker, dels tycker jag att hon låter så himla smart. Jag känner mig korkad när jag lyssnar. Och dels tänker jag så här, men just det att jag aldrig har dejtat på nätet gör ju att det också känns för mig så här, jaha, men varför träffade hon honom när han hade så ful frisyr då? Men varför, hehehe. För mig handlar ju så mycket om doft. Jag är ju en doftoman. Mm. Håroman och doftoman. Men det jag menar är att jag har inte grubblat så mycket liksom när jag har varit singel. Nej, men sen har jag grubblat mycket som jag liksom har relationer medberoende som mitt ex, och det enda jag gjort från morgon till kväll, tänkt på så här, vad ska jag göra för att han ska bli lycklig, vad ska jag göra för att vi ska må bra, var ska vi flytta, vilken semester ska vi åka på, ska vi åka till Thailand, vad ska jag laga för mat, var ska vi flytta. Alltså det var ju vedervärdigt med att ha en sån här kidnappad hjärna, men just det där när jag har varit singel har jag liksom alltid känt mig on top of life.
Mm-hmm. Otroligt. Fascinerande.
Hur som helst så tänker jag att jag ska nu kolla på säsong 2.
Ja, jag ska precis börja.
Så kan vi prata om det här lite igen.
Ja, det ska vi göra. Ja. Men jag bara undrar en sak, för nu är det ungefär samma serier, samma scenföreställningar, samma musik som får ungefär samma kritikerkår att tycka 4 eller 5 plus. Och samma kritikerkår att inte reagera alls eller trycka botten. Och det är väldigt så här, extremt homogen liksom, tyckarträd just nu. Det är ingen som vågar bryta det här mönstret. Då tänker man sig, hörs alla recensenter och bara liksom skicka DM till varandra. Så här, vad ska du tycka idag? Lite som att säga, vad ska du ha på dig för kläder idag till sin bästa tjejkompis? Det är ingen som vågar lämna sin comfort zone i tyckeri. Är det så, eller är det så att det är väldigt mycket superbra eller superdåligt som produceras? Är det lätt att tycka idag, eller är det svårt att tycka idag?
Ja, men jag vet inte. Dels så har ju kulturen på något sätt känns viktigare än någonsin under coronan, men har av liksom naturlig orsak fått en väldigt undanskymd plats. Så att det är klart att det många säger, så nu kommer det komma en, liksom, en bomb av kreativitet över hela världen. Jag vet inte, jag har inte så insatt så om den coronabomben har kommit. Jag tycker mer folk har blivit så här, fan vad nice. Nu kan man ligga hemma och löka och kolla på så här Netflix-serier och ingen kan klaga på att man inte är kreativ och skriver nya böcker eller spelar en liten jazz-trudelutt. Utan jag känner lite det som Sigge och Alex faktiskt pratade om i sin podd för några veckor sedan, att det liksom, det blir så här, wow, nu är det part, eller nu är det så här, nu är alla på gång, men det blir aldrig mer än ett pfiu, pfiu. Alltså vi är alla lite coronaförlamade, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Och det kan jag tänka mig att det även kan påverka så här recensenter och dit. Det finns ju inte, det har ju inte funnits så många liksom, det har inte funnits några livekonserter, det har inte varit några teater att prata om, så det som har varit har väl egentligen varit recensioner av det litterära. Jag vet inte om folk är liksom lite inkapslade i det här med corona, nyhetsflöde hit och dit, att det är så här, ingen vågar riktigt ta steget utanför. Den enda som egentligen har ryat ifrån och ifrågasatt den här unisona hyllningen till olika böcker, det är ju faktiskt Åsa Bäckman. Nu låter det som att vi bara läser en enda jävla tidning, och det kanske vi gör. Men hon skriver då den här Lydia Sandgrens samlade verk, som den heter, som är då en succédebut, som då har hyllats av en enig svensk kritikkår, och det har ju då sjungits en lovsång som har varit liksom helt makaber. Det har liksom aldrig varit något liknande i svensk kritikkår. Och då Åsa Bäckman så här, ja, men hon undrar då varför, var kommer alla de här superlativen från? Den här boken är inte så bra.
Oj.
Ja.
Modigt.
Hon säger så här, alla tycks läsa och älskar den här debutromanen. När jag kommer tillbaka till redaktionen pratas det om den mellan skrivborden och febras om den på digitalmöten. Och gud, vilket bra ord. Febras.
Älskar.
Ja, och sen så skriver hon då en massa olika citat ur då, recensioner. Då skriver jag, hade verkligen velat stämma in i hyllningskören. Men ja, den är bra att skriva med driv och tempo och så här. Men det är inte en roman som förtjänar kritikens sprakade superlativer och genanta övertolkningar.
Nej, men åh gud, spännande för att det är ju, vi pratade ju om det för ganska länge sedan i den här podden, hur vokabulären har också förskjutits. Att fantastiskt eller jag älskar dig, det var ganska stora ord liksom när vi var små, men idag är det någonting man slänger in i var och varannan mening. Otroligt, magiskt, fantastiskt, alltså det är super superlativ. Så hur är det då så att man kanske egentligen bara tycker att det är, förlåt, en trea, fast orden gör det till en fyra?
Jag fattar, för de använder ord som då, de är fulla av beundran och dramaturgisk konststycke och gnistrande debutroman och en kärleksförklaring till litteraturen. Alltså gnistrande för mig, då snackar vi om liksom Dostojevskij, då snackar vi om så här, ja, en sån klassiker.
Så att, då är klassikernas klassiker.
Liksom. Så att Strindberg vrider sig i sin grav. Och, men sen finns det såklart en rädsla, tror jag, när allting kanske är lite, om inte så mycket sticker ut, så kommer någonting som någon då kritiker börjar hylla. Och då hakar alla på. Alla blir förblindade liksom.
Jo, men det är inte det snarare mer om så här, vi borde ju ifrågasätta generationen ängslan. Som är den här ganska grov. Och den ser ju vi väldigt tydligt. Vi har ju pratat om det på sociala medier. Olika så här kluster av ängslan inom just kultursfären som så här hänger tillsammans. Det är liksom en mixad klick utav allt från författare, tv-män, recensenter, kåsörer, musiker, poeter och skådespelare som alltid liksom, som ett sammelsurium liksom, springer mellan varandras liksom bord eller gäng eller vad jag ska kalla det för. Och när, då går det ju inte heller att vara en ren recensent. Alltså, om man nu ska vara lika trubbig som Marcus Larsson, då kan man ju inte vara bästis med liksom Bob Dylan, förstår du? Det går inte liksom.
Jo, men jag tycker att det är ganska roligt. Jag vet inte om jag pratade om det någon gång, men The Bandwagon-effekten. Ja. Att liksom, som handlar om att följa majoriteten då.
Ja.
Ja, men som man säger, ja, men det fanns en snubbe som heter Facundo Cabral som sa en gång, vi borde äta gräs, miljoner kor kan inte ha fel. Han menar liksom att han refererar då till den här ironin att, så här, att många följer då majoriteten utan att tänka kritiskt.
Mm.
Och det är kanske också det när man inte mötes in RL, in real life. Att om en då börjar hylla någonting så kan man inte vibba av den andra. Det som du och jag brukar prata om, att du blir ängslig när du inte kan spegla dig. Då bör du söka ditt ID, relations-ID.
Mm.
Och det är såklart att det översätts även till så kallade recensenter. Hur begåvade de än är.
Jo, men alltså ängslan är det största hotet i vår mänsklighet just nu. Liksom. Alltså så är det ju. Det är ju, det är summerat. Sen kan man ju ängsla ut genom att resonera runt saker och ting. Men fortfarande, ängslan har ju en stor drivkraft om du inte har en spegling. Och springer du runt då i ett sammanhang där du helt plötsligt börjar spegla dig andra för att nå egen framgång. Då kommer du ju aldrig hitta det där Ann Söderlund-coret i ditt, vad ska jag kalla för, recensionssingelskap. För att du måste ju hela tiden tänka att så här, men nu var jag på middag med den här personen, hon är kompis med honom och han är ju bästis med den. Jag kan ju inte skriva ner henne för att då kommer ju min kompis bli skitsur på mig. Alltså i den här sfären så blir det svårt att skriva ner.
Ja, men jag tycker ändå att det är väldigt spännande.
Är inte det ett jobb som kritiker att man måste stå mot liksom lock av ljuset? Förstår du vad jag menar? Det är väl alla, liksom, om du ska vara en ren recensent så kan du ju inte springa på samma party som folk du recenserar, för då kommer du inte kunna säga objektiva saker om dem.
Nej, men om du till exempel tar politiken så är det ett lysande exempel på att så här, om någon kommer ut, det har varit en ny Gallup, så säger så här, ja, men Stefan Löfven leder, eller den och den amerikanska, så här, ja, men den används ju flitigt, den här så kallade bandwagon effect, att så här, man vet inte vad som är rätt och fel eller om någonting är sant, men man litar på att det är sant för att alla andra tror det. Och jag kan liksom inte riktigt se någon annan förklaring. Jag tycker kejsarens kläder är också så här klassisk gammal saga som belyser så här att man vill inte framstå som dum eller olärd. Att när då någon säger så här...
Ja, men det
är ängslan. Ja, man vill inte framstå som dum. Man vill inte vara den enda som går mot strömmen. Men då finns det några högljud, till exempel Åsa Bäckman. Hon har den tyngden. Det finns ju typ 10 journalister i Sverige som kan göra det. Och det är jävligt härligt när de gör det, tycker jag.
Ja, och de borde göra det lite jävla oftare. För att så här, när de där ändå rosslar till och liksom uppenbarligen markerar att så här, nu räcker det, då blir ändå folk ganska spaka.
Alla recensenter har ju försvarat sig.
Ja, såklart. Alla känner sig
då händer
superdumma.
Det någonting, då blir det spännande. Ja.
Man måste ifrågasätta sig själv. Alltså, så här, om inte så här, fan Ann, jag tycker liksom, om inte vi håller på att ifrågasätta oss själva varje dag, och det kan ju inte sluta återkomma till. Hur kan vi då utvecklas som människor? Varför vill man stå still?
Nej, jag fattar inte heller det. Men många människor är ju rädda och står därför still. Och sen så dör de utan egentligen uträttat eller liksom ifrågasatt någonting. Men det tycker jag i och för sig är väldigt spännande med Åsa Linderborgs bok. Den pratade jag och Sanna om i vår podd. Och Sanna tyckte den boken var fantastisk. Och jag hade 1000 frågeställningar kring den boken. Och så har ju egentligen kritiken kring den boken varit. Att så här... Många har tyckt så här, men det är inte ett försvarstal. Hon försöker bara förklara sig. Många tycker så här, men vad fan var du under MeToo? Liksom, fattar du har ju inte ens fattat vad som händer. Du står ju liksom på männens sida. Det har varit så otroligt mycket olika åsikter, olika recensioner kring den boken. Och det är väl så det måste vara, tycker jag. Ja. Även om nu inte Åsa Linderborgs bok är en sann... Det är ju ingen roman eller liksom litterär prövning. Men det är jävligt spännande, och jag tror att det är så. Alla kan ju inte ha samma smak. Sen finns det ju såklart vissa klassiker som är så här... Om man inte tycker att till exempel Strindbergs Röda rummet eller ja, men du vet, Claes Östergrens Gentlemen. Ja, men det finns ju några som är liksom en stilkanon av mästerverk. De kanske är lite svårare att ifrågasätta. Men när det inte är det, och ändå så börjar alla så här köra kejsarens nya klädementaliteten, då är det något som inte stämmer. Och då måste ju någon sätta ner foten. Och som du säger så här, det borde egentligen vara fler. Liksom.
Nej, men jag tycker det är så intressant att det är så extremt homogent just nu. Och så bara tänka på om så här, är alla kritiker i Sverige just nu mellan 30 och 40? Och är alla på något sätt kopplade till varandra eller kopplade till någon de antingen hyllar eller sänker, eller vill vara kompis med någon utav dem de hyllar och sänker. För det är ju en väldigt vanlig effekt, och det har vi verkligen sett liksom bevis på inom just sociala medieköp. Det är väldigt många liksom idag är det liksom, kanske en Margareta då, som är kommunikationschef för ett stort företag, och då har hon anställt Pernilla som är marknadschef, och sen har då Pernilla i sin tur anställt en Maria som är social mediechef, för hon är ju 22 år och ung och glad. Och Marias driv är det här, hon tycker det är råcoolt jobb. Plus ett sitter hon på en ganska fet budget med väldigt mycket. Två så får hon hänga med jävligt mycket coola människor om hon köper dem. Och då blir det ofta liksom att man väljer folk utifrån vem man själv egentligen kanske skulle vilja hänga med, snarare än att så här, se till vad man uträttar för sitt arbete liksom. Och därför sker många felval. Och sen så, som jag har sett det utifrån både från olika perspektiv i den här näringskedjan, så är det ju att i slutändan så tycker ju då kommunikationschefen, nej men det här var ju inget bra, här kan vi inte satsa sociala medier på, oj vilken dålig influencer, nej den ska vi inte jobba med, istället för att se till att det kanske var ett felprioritering internt ifrån.
Jag fattar, spännande. Det där har ju du mycket bättre koll på i och för sig.
Ja, jag skulle vilja prata gärna om det här, men jag vill liksom inte hänga ut folk åt höger och vänster. Men liksom, det är många sådana beslutsprocesser man ser. Och sen ska man ju också då komma ihåg att bara för att en person är ung betyder inte det nödvändigtvis att den kan allt om sociala medier. Det är liksom inte i linje med det. Precis som någon som är 30 år vet exakt vilka poddar man ska lyssna på, etc. Liksom. Alltså... Det här är ett nytt spännande universum, och därför tycker jag sådana personer som Eva Bäckman är nödvändiga, och vi skulle behöva mer Eva Bäckmans inom den kommersiella plattformen också. För det är väldigt bra. Få som ifrågasätter de yngre.
Då skulle vi avsluta den här härliga podden med två stycken är det bra eller anus, för att sno då ett gammalt uttryck av Filip och Fredrik som de hade i 100 höjdare. Alltså är det bra eller är det riktigt ärseldåligt? Apropå då män och ja, det är så kallade livsstil.
Okej, spännande.
Claes Elfsberg då har på Facebook lagt ut idag en fin bild på sin fru. Och sen skrivit, nu har min fru fått svamp igen. Och så sitter han för sig med så här, sex lådor kantareller. Och nu ska vi inte gå in på hans något skaviga förflutna. Men vet inte om han har mandat med den. Med den, den var rolig.
Jo, man måste faktiskt få resa sig efter en sån grej efter så här 25 år. Det där var fruktansvärt kul, Claes Elfsberg. Okay. Det var ju ändå vast.
Ja, ja. Och då fortsätter vi då med en sista. Bingo Rimér.
Ja. Oj, det är tvära kast.
Nej, men jag är så imponerad av hans liv. Förlåt. Nej, men jag är så imponerad av hans liv. För att jag följer ju det. Och ett, han verkar ha ett väldigt roligt liv.
Följer fan hans liv mer än vad du följer mig på stories. Kan vi tala om det?
Ja, det är faktiskt, ja, det är fan sant alltså. Men jag har insett nu att hela hans liv går ut på att han hänger med mellan 2 och 3 tjejer som han gör roliga grejer med. Det ser väldigt...
Men det har
tack för
hela
en kul fest. Då ser det 3 tjejer. Tack för en kul fest. Tack för en kul helg. Så är det en massa tjejer. Tack för hit och dit. Och nu senast... Så, senaste inlägg. Då han blivit kidnappad då av systerna Graf. Ja, så vill jag med honom då...
Det är ju som 90-talet bara har liksom
nej,
aldrig
det
stannat av.
Han lever liksom, han gör någon konkurs hit och dit. Men det är aldrig riktigt, ingenting når riktigt honom. Han är lite som kejsarens nya kläder.
Nej, men han är ju som du. Han är, som nej, du.
Han är,
nej,
han är mycket roligare liv. För att han, okej.
Ja, men han är som du. Han är som du hade varit ifall du var singel.
Ja,
det är det
kanske är så. Kanske därför jag vill följa honom.
När
man trodde att den här helgen inte kunde bli bättre så överraskar Maggan med en hemlig resa till Norge. Vi ska rida cowboy och valla fjällkor. Men framförallt ska vi fira Maggan som vi lår. Jag som älskar hästar. Och sen är bilder då på dem när de sitter framför en bil och sen då 97 när de står med string när han plåter dem. Han är så glad och nu nästa bild så har han någon päls och nu ska han rida och han rider. Han är så lycklig. Oh, herregud. Ja. Oh.
Ja, men han är ju också en av de typ mest lyckliga personer jag känner. Jag vill aldrig träffa... Jag har träffat honom deppig 2 gånger. Och första gången var det kopplat till... Eller andra gången var det kopplat till dödsfall. Och första gången var det kopplat till hans... Innan han hade fått sin ADHD-diagnos.
Då har han ändå levt med Katrins utmärkelse. Bara en sån sak.
Bara en sån sak. Och med de varma orden avslutar vi den här podden. Tack för att ni lyssnar.
Dig,
och vi hörs igen om en vecka.
Puss,
vi älskar dig. Puss, hej.